Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. How Things Are Made är en sakprosabok om den tillverkning som formar vardagen, men som sällan syns när den bara väl ligger i butikshyllan eller kommer till dörren. Innovationsforskaren Tim Minchall följer vägen från idé och konstruktion via fabriker och transporter till användning och slutligen frågan om vad som händer efteråt dess. Boken är både en tillgänglig introduktion till industriella system och en kritisk granskning av deras konsekvenser. Den omfattar små verkstäder, stora fabriker, hamnar, lager och distributionsnät med exempel från produkter som livsmedel, medicinteknik, fordon och elektronik. Minchalls huvudsyfte är att göra tillverkningen synlig igen. Han argumenterar för att produktion inte är en kvarleva från en äldre ekonomi utan en grund för innovation, beredskap, kvalificerade arbeten och lokalsamhällen. Samtidigt visar han hur pressen på låga kostnader och hög effektivitet har skapat sårbara försörjningskedjor och betydande miljöbelastning. Boken undersöker därför hur tillverkning kan bli mer robust, resurseffektiv och ansvarsfull utan att förenkla de svåra avvägningarna. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tillverkning synliggörs som ett helt system, inte bara som fabriksarbete. Minchall vidgar innebörden av tillverkning långt bortom den klassiska bilden av ett löpande band. Det handlar om att omvandla material, kunskap, energi och arbete till något som fyller en funktion. Därför ingår design, testning, inköp, produktion, kvalitetsarbete, transporter och leverans i samma sammanhängande system. Perspektivet gör det lättare att förstå varför en vardagsvara kan bära på en oväntat lång historia med många företag, yrkesroller och tekniska beslut bakom sig. När slutprodukten fungerar märks detta system nästan inte alls. Men när en komponent saknas, en hamn stängs eller efterfrågan förändras syns beroendena omedelbart. Boken invänder också mot föreställningen att avancerade ekonomier har lämnat industrin bakom sig. Även tjänster, handel och digital teknik är beroende av fysiska produkter, infrastruktur och materialflöden. För svenska läsare är det ett relevant synsätt i ett land där exportindustri, verkstadsföretag och teknikutveckling länge har varit nära sammanflätade. Att förstå tillverkning som ett system förändrar därmed frågan från var en vara produceras till hur hela kedjan har utformats. Vem som bär riskerna och vilka konsekvenser besluten får. För det andra, global effektivitet har gjort försörjningskedjorna billigare men mer sårbara. En central analys gäller den globala specialiseringens baksida. Billigare transport och jakten på effektivitet har gjort det möjligt att dela upp produktionen mellan många platser. Varje del kan utföras där kostnaden, kompetensen eller kapaciteten bedöms vara mest gynnsam. Resultatet kan vara lägre priser och hög produktivitet, men också långsamma kedjor där störningar fortplantar sig snabbt. Minchall använder bland annat pandemin och blockeringen av Suezkanalen för att visa hur enskilda händelser kan påverka fabriker. Butiker och konsumenter långt bort från själva krisen. Poängen är inte att varje land bör bli helt självförsörjande. En sådan lösning vore både dyr och opraktisk för de flesta produkter. Istället betonas behovet av att känna sina kritiska beroenden, ha rimliga reserver, fler möjliga leverantörer och kapacitet att anpassa produktionen. Det är frågor som också berör Sverige med ett handelsberoende näringsliv och långa avstånd till många underleverantörer. Bokens viktiga distinktion är att maximal effektivitet inte automatiskt innebär god motståndskraft. Ett system som är optimerat för normala förhållanden kan vara dåligt förberett när det oväntade inträffar. Robusthet kräver därför medvetna kostnader i förväg snarare än improviserade kostnader mitt i en kris. För det tredje, hållbar produktion kräver förändringar i design. Användning och återflöden. Boken behandlar miljöfrågan som en del av själva tillverkningssystemet. Inte som ett tillägg efter att varan har producerats. Materialutvinning, energianvändning, transporter, förpackningar och avfall avgör tillsammans en produkts belastning. Därför räcker det inte att en fabrik effektiviserar en enskild process om produkten samtidigt är svår att reparera, återanvända eller återvinna. Minchall lyfter den cirkulära ekonomin som ett viktigt alternativ till modellen där resurser tas ut, används kort och kastas. Han diskuterar också modeller där företag behåller ansvar för produkten längre, exempelvis genom att erbjuda funktion eller tjänst istället för att enbart sälja en fysisk vara. Då får producenten starkare skäl att konstruera för lång livslängd, underhåll och återtagande. Digitala tvillingar och data från produktionen kan dessutom bidra till att testa lösningar tidigare och minska spill. Men författaren är försiktig med löften om att industrin snart kan bli helt positiv för miljön. Teknik kan förbättra mycket, men den ersätter inte svåra beslut om konsumtion, materialval och energisystem. Den nyktra hållningen är värdefull. Hållbar innovation beskrivs som ett arbete med hela livscykeln, där framsteg måste mätas i verkliga resursflöden och inte bara i attraktiva visioner. För det fjärde. Industriell förnyelse sker oftast stegvis, trots löften om teknikrevolutioner. Minshall intar en återhållsam position till stora berättelser om att robotik, artificiell intelligens och uppkopplade maskiner automatiskt ska skapa en ny industriell epok. Teknikerna kan vara betydelsefulla, men deras införande sker vanligen ojämnt. En fabrik kan ha avancerad automatisering i ett moment och manuellt arbete i ett annat. Äldre maskiner, krav på säkerhet, brist på kompetens och behovet av stabil kvalitet gör att förändring sällan är så snabb som teknikmarknadsföring antyder. Detta perspektiv ger en mer användbar bild av innovation. Förbättringar uppstår ofta genom många mindre förändringar i produktion, underhåll, planering och samarbete med leverantörer. Data kan hjälpa företag att upptäcka fel, minska energianvändning och planera bättre, men data har inget värde utan människor som kan tolka och använda den i sitt sammanhang. Boken påminner därmed om att tillverkning är både teknisk och organisatorisk. För beslutsfattare betyder det att investeringar i digitala verktyg behöver följas av utbildning, tydliga arbetsprocesser och långsiktigt förändringsarbete. För svenska industriföretag, som ofta kombinerar avancerad teknik med specialiserad kompetens, är denna försiktighet särskilt relevant. Minshall förespråkar inte teknikfientlighet, utan bättre omdöme. Man bör undvika modeord och istället bedöma vilka problem en teknik faktiskt löser, vilka nya risker den skapar och om organisationen kan bära förändringen över tid. Slutligen, produktionen påverkar arbeten, platser och samhällets förmåga att handla. Ett återkommande tema är att tillverkning har social betydelse utöver sitt bidrag till bruttonationalprodukt och export. Fabriker och deras underleverantörer skapar yrken som kan kräva praktisk erfarenhet, tekniskt kunnande och samarbete mellan olika kompetenser. De kan också fungera som ankar i lokala ekonomier genom att stödja utbildning, logistik och andra verksamheter i sin närhet. Minshall utmanar därmed bilden av fabriksarbete som oundvikligen monotont, lågkvalificerat och på väg att försvinna. Samtidigt idealiserar han inte industrin. Hur arbete organiseras, vilka villkor som erbjuds och var miljökostnaderna hamnar är centrala frågor. När produktion flyttas långt från konsumenter och beslutsfattare kan både ansvar och kunskap försvagas. Det blir svårare för allmänheten att se sambandet mellan ett lågt pris och de resurser, transporter och arbetsinsatser som krävs. Boken argumenterar för en återkoppling mellan de som gör, använder och styr produkterna. En sådan återkoppling kan förbättra företags förmåga att utveckla nya lösningar och samhällets förmåga att hantera störningar. Recensioner har samtidigt pekat på en begränsning i Minshalls fokus. Han ger stort utrymme åt marknadsdrivna lösningar, medan politiska styrmedel och reglering får mindre uppmärksamhet. Det är en relevant invändning eftersom hållbar och rättvis omställning ofta kräver både företagsinitiativ och offentlig politik. Sammanfattningsvis, How Things Are Made passar läsare som vill förstå den materiella verklighet som döljer sig bakom vardagens bekvämligheter. Den är särskilt användbar för studenter, yrkesverksamma inom teknik, logistik, design och hållbarhet, men kräver inte att läsaren har erfarenhet av fabriker eller företagsekonomi. Även den som följer debatter om beredskap, global handel och klimat får ett konkret ramverk för att se hur frågorna hänger ihop. Den praktiska behållningen är inte en färdig manual för att lösa industrins problem. Istället tränar boken läsaren att ställa bättre frågor om varors ursprung, kritiska beroenden, materialanvändning och ansvar efter försäljningen. Intellektuellt är det styrka att den kopplar samman stora systemfrågor med igenkännbara produkter och processer. Jämfört med snävare böcker om antingen fabriksautomation, supply chain management eller klimatpåverkan erbjuder Minshall en bredare helhetsbild. Han rör sig mellan verkstadsgolvet, innovationsarbetet, världshandeln och konsumentens vardag utan att reducera tillverkning till enbart teknik eller ekonomi. Tonen är också ovanligt tillgänglig för ämnet. Samtidigt bör läsaren notera att boken främst betonar förändring genom företag, teknik och marknadsmodeller. Den som söker en djupare analys av fackliga frågor, reglering eller industripolitik behöver komplettera den med andra perspektiv. Just som introduktion och orientering utmärker den sig dock genom att göra tillverkningens komplexitet begriplig. Och genom att visa varför bättre sätt att göra saker är en samhällsfråga, inte bara en fråga för ingenjörer. Om du vill stödja Tim Minchall, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!